Nu vill jag läsa två utav texter, en lite kortare och en lite längre. Den kommer på bilden också här. Och det är från Lukas, 10 kapitel, verserna 38 och framåt 42. Medan de nu var på väg gick Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid hennes fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Då ska vi gå till Johannes evangelium kapitel 11 från vers 17 till och med vers 44. När Jesus kom till Betania fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över sin broder. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här hade min broder inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: Din bror kommer att uppstå. Marta svarade: Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn, utan var kvar där Maria hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit var Jesus där och fick se honom. Kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna hade följt med henne också grät, blev han upprörd och skakade i sitt innersta. Och han frågade: Var har ni lagt honom? De sa: Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna: Se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa: Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa: Ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då: Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne: Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen. Och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla dem som står här, för att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem: Gör honom fri och låt honom gå. Amen.
Så, Marta och Maria alltså. Jag har tänkt på den här texten i 15 år skulle jag säga. Så ni förstår ju att det är genomarbetat. Hoppas ni får höga förväntningar nu. Det är nämligen så här att för 15 år sedan så hade min mamma 50-årsfest. Och då höll min moster ett tal till henne. Där hon sa att jag har alltid känt att det är du som är Maria och jag är Marta, sa hon. Och det var ett jättefint tal. Men jag fastnade lite i det här att är jag en Marta eller Maria liksom? Och det sysselsatte jag mig lite, och sen så började jag kolla på alla andra och liksom nästan lite dömande så där, att jag i alla fall inte lika mycket Marta som hon, tänkte jag. Och att vi ofta fastnar där liksom. Är jag en Marta eller Maria liksom, att som min veckotidningstest liksom, vilken typ är du? Är du en Marta eller är du en Maria? Och jag tror inte att vitsen alls i den här texten ligger där i att hitta sin särart som människa. Utan jag tror, och jag har själv kommit fram till under de här 15 årens grubblande då, att jag är lite av varje liksom. Att jag har både Marta och Maria i mig. Och jag tror att vi är där allihop någonstans på skalan. Om vi tar Marta då. Jag ska slå upp texten bara. Det står att Marta och Maria är vänner till Jesus. Det är Martas hus han går in i. Det är Martas hus han gästar. Det är liksom hon som är chefen i huset. Och hon har ju säkert en plan för hur det ska bli en så perfekt bjudning som möjligt. Hon vill ju liksom, hon älskar Jesus, Marta. Hon vill att det ska bli perfekt. Och hon sätter igång med förberedelser säkert tidigt och driver sin linje där. Det är bara det att hennes syster då, som hon har räknat med som arbetskraft, hon går och sätter sig vid Jesu fötter. Och Marta har ju jobb över öronen liksom. Så hon blev ju provocerad av det naturligtvis. Man kan tänka sig att Marta och Jesus brukar säga till varandra när Jesus går hem. Att de brukar säga till varandra så här ungefär: ah, nu hann vi inte träffas liksom. Nu var det så mycket jobb så vi hann inte träffas. Vi får prata nästa gång. Så det som jag oftast faktiskt säger till mina gäster när vi har haft mycket folk hemma. Hon blir provocerad av att hennes syster inte hjälper till. Och hon visar det också. Hon går fram till Jesus och Maria och säger liksom: hur kan du tillåta att hon bara sitter där på sin häck medan jag springer omkring som ett skollatroll för att allt ska bli bra? Och Jesus han säger bara: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Jag skulle så gärna vilja att Jesus kunde ändå ge Marta lite beröm. För hon gör det ju så bra. Det blir ju så trevligt. Alla får säkert mat, det är säkert gott. Det liksom är rätt timing i hela bjudningen. Man behöver inte sitta och vara hungrig. Jag skulle liksom, någon liten Marta-bit av mig vill liksom ändå att hon ska få beröm. Att Jesus skulle säga att den här bjudningen är ju typ perfekt. Vad du har jobbat. Vad duktig du har varit. Men det gör inte Jesus, för det är inte alls syftet han har med oss människor. Att vi ska prestera så att det blir perfekt upplägg. Hans syfte med oss är att vi ska få lära känna honom. Att vi ska få ösa ur hans källa. Att vi ska få hans överflöd och hans resurser. och att vi ska ha en relation med honom. Det är hans syfte med oss. Inte att vi ska ordna den perfekta bjudningen. Så han ger inte Marta något beröm. Och jag får nästan lite ont i hjärtat av det, att han tillrättavisar henne lite när hon har kämpat så. Om vi då går till Maria. Så det står inte att hon äger huset alls. Det som står om henne som presentation, det är att hon är Martas syster. Så hon är liksom lite nere på skalan där. Och hon sätter sig hos Jesus. Och andra texter om henne i Bibeln, det får mig att tänka att hon är en känslomänniska. Att hon följer sitt hjärta. Och av egen erfarenhet så vet jag att när man är känslomänniska och man gör någonting för man känner starkt inom sig att det här är rätt att göra, så har man inte alltid de här logiska skälen till att man gör saker. Det kan vara svårt att försvara sig helt enkelt. Man kan känna så här att hade jag satt mig där och hade den här hungern och den här längtan efter Jesus och hade liksom tagit sig mod till att lyssna på detta och satt sig vid Jesu fötter bland alla män och känt alla blickar att man borde ha hjälpt till, jag skulle nog ha liksom gett upp och gjort som Marta sa. Jag skulle liksom inte orka säga ja, men jag kände att jag verkligen ville. Jag skulle liksom inte orka stå kvar i det. Så det är så härligt att Jesus står upp för henne. Han försvarar henne verkligen. Han säger att Maria har valt det som är bäst. Och det ska inte tas ifrån henne, säger han. Han säger att Maria har gjort rätt. Hon satt sig så här vid mina fötter. Det var det jag ville. Det är syftet med er människor att ni ska vara med mig. Visst, ni kan jobba också, men det här är huvudsyftet med er, att ni ska ha relation till mig. Ni ska följa er längtan och er hunger efter mig. Förra sommaren så fick jag höra Marta och Maria texterna på ett helt annat sätt. Ni vet hur det kan vara, eller jag vet inte om ni vet, men för mig kan det vara så att man har hört en text väldigt många gånger och den har liksom, man orkar knappt lyssna för man vet hur det går. Men det var som Marta och Maria texten fick en helt ny betydelse för mig förra sommaren. Och jag var orolig inför hösten. Jag kände att nu ska jag in i ekorrhjulet igen, kände jag. Det var liksom, det var livet bara tog iväg mig liksom. Jag kunde inte välja mitt liv själv, för jag skulle ändå skjutsa mina killar till alla deras aktiviteter hela kvällarna. Jag jobbade i en församling och var med här. Jag har eget företag och jag kände att jag väljer inte mitt liv. Och jag har alltid tänkt det här med att vara mer åt Maria-hållet. Så har jag alltid tänkt att ja, jag ska försöka pressa in en personlig andakt också. Som ytterligare en grej jag ska göra. Men jag kände bara att jag vill bli totalt förvandlad och jag vill bli totalt förändrad. Och jag vill ha min utgångspunkt ändå vid Jesu fötter. Och sen fattade jag att Maria inte satt kvar där, utan att när Jesus hade pratat klart så började hon också göra saker. Så det handlar inte om att man är helt lat eller att man är helt passiv. Men jag kände det förra hösten, att jag vill gå in i mera Maria-liv. Jag vill bli förvandlad och förändrad och liksom kunna välja mitt liv själv. Och jag hade nog inte väntat mig de reaktioner som blev. Det var liksom som hela världens smärtor stod så här och pekade mot mig. Hur kan du göra det här? Vi är besvikna på dig. Och jag vill bara säga nu att det här gäller inte min närmsta familj alls. De gjorde inte så. Men det var liksom många som reagerade så kraftfullt på att jag valde en annan väg. Att jag inte gick in i alla förväntningar automatiskt, utan att jag ville stämma av allting uppåt först. Och jag måste erkänna det, att jag orkade inte stå emot. Det var för jobbigt för mig att känna att folk blev besvikna. Och jag har alltid kämpat mot det här att jag ville vara till lags och sådär. Så att jag gav upp helt enkelt. Jag gick in i den här prestationsidentiteten igen. Och det slutade faktiskt med att jag fick feber ungefär i januari, februari. Jag sätter ett litet kommatecken där. Jag kommer tillbaka till det sen. Men jag går först på nästa text. Det var den långa som vi läste. Som handlar om Lazarus och Marta och Maria. Jag ska inte läsa hela igen. Det var ju så att Lazarus, Marta och Marias bror, hade dött. Och det står, innan Olle började läsa, står det, och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. Så det var många människor hos Marta och Maria. Och då kan man ju tänka sig att Marta gick igång och började ordna kalas, liksom. Eller inte kalas, klart. Men att hon ändå kände att alla skulle ha något att äta sådär. Men Marta har förändrats här. När hon hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Marta lämnar alltså sina gäster, springer Jesus till mötes när hon hör att han är på väg. Och Marta har ju förändrats här, det ser vi, eller hör vi ju direkt. Och att den här tillrättavisningen som jag tyckte nästan var stötande, att han inte kunde ge henne lite cred för att hon var duktig, har liksom förvandlat henne. Nu är det hon som söker Jesus först, hon springer honom till mötes. Och Gud kan förvandla oss. Och här är det Maria, det står om henne. Maria satt kvar hemma. Hon hade ju liksom tappat allt hopp. Hon orkade inte ens springa Jesus till mötes och söka honom. Hon var helt förtvivlad. Och sådana perioder kan vi också ha. Men här var det Marta som sökte Jesus. Och Jesus bad henne gå och hämta Maria. Och Marta gick till Maria och sa, mästaren är här och han kallar på dig. Och då orkade Maria också gå till honom. Och då slängde hon sig framför hans fötter. Helt enkelt, och föll i gråt. En så hjärtskärande gråt att Jesus också började gråta. Och det är det han gör. Han vill ju höra hur vi har det. Och hos honom finns det tröst, helt enkelt. Sen kommer den här biten när Lazarus, när han kallar Lazarus ur graven. Han ropar, står det, med hög röst. Lazarus kom ut. Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem, gör honom fri och låt honom gå. Om jag skulle återknyta till min feber då, som jag fick i februari eller januari, jag kommer inte ihåg. Jag har haft feber nästan hela året. Jag tror att det är 5 eller 6 veckor jag inte har haft feber det här året. Och jag har varit jätteorolig. Och det tar ju på krafterna verkligen. Men samtidigt så Simon har inte varit orolig alls. Och inte jag heller egentligen. Inte på det här jag kan dö-sättet. Mer faktiskt orolig att jag inte skulle kunna börja jobba här när ni hade anställt mig. Känner jag bara, hur ska det gå? Ska jag sjukskriva? Vad ska hända liksom? Sen var det 2 saker som hände i somras. En var då i Nora som jag har pratat om. Då fick jag en sån här känsla. Jag läste om Petrus. Eller hemma hos Petrus så var det, jag tror att han var en svärmor eller något som hade fått feber. Och Jesus talade strängt till febern och den försvann eller något där. Tänkte jag att nej, nu ska han tala strängt till min feber också. Och jag liksom har inte alls den stilen i vanliga fall, men jag tänkte attackbön, eller du vet där. Och jag var själv där i stugan för Simon var med barnen och badade. Och jag var så här, nu försvinner den här feber bort med den här febern och verkligen så där jätteaggressiv och verkligen kasta mig för Jesu fötter och sa att nu får du ju göra något åt det här. Och jag blev frisk i 4-5 timmar så var febern helt borta. Men sen kom den tillbaka. Och då var det som Jesus sa till mig att det är inte febern som du behöver bli fri ifrån. Utan det är en massa annat som har liksom orsakat din feber. Som ditt kontrollbehov till exempel. Och det är inte så kul att höra. Eller så. Och att jag vill vara till lag. Så det var, jag vill faktiskt inte stå här och säga alla mina brister. Men det var i alla fall... Att det är ju liksom, febern är ju bara ett symptom och du behöver bli fri från alla de här sakerna. Och så efter några veckor så gick jag fram till förbön på en konferens. Och hamnade om en slump, vill jag på säga, men det var det nog inte. Jag handlade hos en kvinna i den här församlingen i alla fall, jag ser den inte nu. Men jag hamnade hos henne och en kvinna som jag har pratat med i 5 år som är terapeut. Och de fick en bild genast. Och det var den här bilden om Lazarus som fick gå ur döden, liksom ur det döda, den mörka grottan ut i ljuset. Så sa hon den här kvinnan att, och de här bindlarna, det är klart man blir varm med massa sånt runt kroppen liksom. Så det är ju din feber. Och de bad för de här sakerna som jag behövde bli fri ifrån. Och det var liksom, jag blev frisk helt enkelt. Och det var några veckor sedan. Och jag har haft några små återfall både på kontrollsidan och någon febertopp har jag haft också. Men jag känner ändå att just nu är jag frisk. Och jag vet inte hur länge det håller i sig. Men det är ju egentligen det vi vet om våra liv allihop, att vi har den stund vi har nu, men vi vet ju ingenting liksom. Så jag har fått en helt annan inställning till att söka Gud varje dag. För jag vet att jag lever tack vare honom liksom. Och jag hade aldrig berättat det här för er om jag inte trodde att det är fler som behöver bli befriade från den här bindlar. Och som är i den här grottan eller det här hjulet som bara snurrar och man springer med liksom. Så jag tror att vi ska be för varann och för oss själva att vi ska få lämna sånt här i grottan liksom och stiga ut i frihet. Och jag tänker också på oss som församling. Att jag vet inte om vi drar mer åt Marta-hållet eller åt Maria-hållet. Om vi när vi har varit i kyrkan säger att nu hann vi inte prata liksom till Jesus. Eller om vi verkligen träffar honom här. Så att jag skulle vilja att vi ber helt enkelt. Ja, Jesus. Tack för att du vill öppna våra hjärtan. Och för att du vill ge oss möjlighet att ösa ur dina brunnar med kraft och heligande och framtidstro och att du vill upprätta oss. Tack för att du upprättar dem som följer sitt hjärta. Och tack för att du tillrättavisar på ett sådant sätt att vi får förvandlas och befrias. Jag ber att du beskyddar oss från fördömelse som kommer både från andra och från oss själva när vi försöker vara hos dig. Och jag tackar också för att du vill hjälpa oss att lämna det döda i våra liv och att du vill föra oss ut i ett liv i total frihet. Tack för att det är du som är ljus och frihet. Amen.